veckan när en vit dvärg går supernova i Grangalaxen. Och veckan när Orbiter Dictum är tillbaka i vanlig gammal lunk efter julpaus och specialbonanza. Vi som sitter här i mörka vinternatten och försöker skina i kapp med natten är jag som heter Billy Rimgard. Och gåtan bakom mörk materia, Tobias Nordström.
Halloj.
Tjena.
Det är verkligen kallt nu. Vi inleder väl så trivselsamt med lite väder. Vad heter det? Gillar du när det är så här kallt? Är det liksom, är det här bristningsgränsen? Jag kollade precis på termometern. Det är 7 minusgrader nu.
7 minus, ja. Alltså grejen är att det är betydligt större skillnad mellan plus 10 och minus 5 än det mellan minus 5 och minus 40, tycker jag.
Jag tror aldrig jag har upplevt minus 40.
Nej, men okej, minus 20 då.
Minus 30 har jag varit. Det är ju, alltså det är ändå så här. Jag förstår precis vad du menar. Det blir liksom inte så mycket mer bitande kyla, men det är ju ändå en skillnad i det där när ögonlocken fryser ihop.
Jo, absolut. Men det är så här, jag tycker att det är betydligt jobbigare på hösten när det går under plus 10 första gången, alltså att det är ner mot plus 5, för då blir man så här kall och rå. Nu tycker jag så här,
jag håller inte alls med. Där trivs jag. När det går under 10 plus där, då.
Man vill att det ska vara det ett tag så man får på sig snygga jackor. Som det har varit nu så har det gått lite väl fort mellan sommarmode och vinterrock. Så.
Ja, alltså jag har ju den här, vad heter det? Oh gud, vilket sidospår. Men jag har ju, vad heter det här problemet med att jag har en sån höst- och vårjacka som jag tycker väldigt mycket om, som har väldigt mycket fickor. Mm. Så att under de två, vad heter det, tiderna på året så behöver jag inte ha min tygpåse med mig. Men det problemet har jag ju sen hela sommaren och hela vintern, så det är inte lika fickutrustad.
Och sen då efter vintern när du tar på den där igen, då hittar du 100 lappar och grejer i fickorna och blir jättelycklig.
Ja, det är mer ju ångestframkallande taxikvitton som man har glömt redovisa.
Ja, det har varit lite, apropå kyla, har det varit lite kallt krig här i Oddfart.
Snygg segway. Ja, vi får väl tacka för alla glada tillrop. Vad heter det? Överväldigande, var mycket bra och positiv respons vi fick.
Verkligen.
Ja, man blir superglad. Nästan en av de mest fantastiska grejerna stod signaturen HH för, som kan ha hittat mannen som frågade sig om hur det stod till med moralen på månen.
Ja, det är helt fantastiskt.
Han ska då enligt uppgift heta Tord Hall och har varit universitetslektor i matematik i Uppsala. Och han har bland annat skrivit böckerna Atomer och stjärnor, Människan inför kosmos och En matematisk tragedi.
Oj, den här En matematisk tragedi låter ju spännande.
Kittlande, ja. Väldigt, man blir nyfiken direkt.
Min kollega Tord Hall här. Fantastiskt, ja, det är verkligen ett research under i kommentarsfältet. Annars kan jag känna att vi i efterhand så här, vi var ganska snälla i det sista avsnittet om rymdracet, för vad som de facto var en militarisering av rymden behandlar vi ändå ur någon slags rätt så här storökt for all mankind perspektiv. Men det var lite så jag kände ändå, att det är det man vill ta med sig av det där.
Ja, det är väl det. Och det är väl framförallt liksom, som vi var inne på det avsnittet, att det är omöjligt att inte se det som senaste gången som mänskligheten gjorde någonting som kändes verkligen banbrytande på något vis. Mm. Det känns som att nu är det banbrytande på mjukvarunivå, inte på så här hårdvarunivå som det var vid den tiden.
Det finns en podcast som heter Stuff They Don't Want You To Know, som har ett avsnitt som kom precis samtidigt som vårt rymdrace, som heter War in Space. Och där kollar de in i detalj på den så här lite mer bistra sidan av att skicka upp saker i omloppsbana, går igenom lite olika såna här avtal och sånt, vilken sorts vapen får man skicka upp i rymden och vilka inte och så vidare. Så att det kan rekommendera lyssning som kanske är så här kompletterande till vårt rymdrejsavsnitt.
Stuff They Don't Want You To Know, det låter lite Alex Jones kompatibelt, är det det?
Nej, det är den här sajten How Stuff Works. Det är en av deras podcasts och den jobbar mycket med så här shady saker, konspirationsteorier och lite mer sådana här, lite mer edgigt och så. Men de är ju väldigt seriösa, det är liksom inte det är inga foliehattar som sitter där.
Okay. Skönt,
utan det är, jag tror rubriken har lite glimt i ögat. Så.
En annan grej som på temat med våra kalla kriget specialare var att vi fick en länk postad på vår Facebook-sida av Erik Svensson till en artikel i Svenska Dagbladet som handlar om bostadsköp. Där det framgår då att sidan Hemnet har kartlagt vad som är de vanligaste sökningarna. Och vad dyker upp där? Ganska långt ner på listan, men vad dyker upp där om inte ordet bunker? Som en frekvent sökterm. Är det bunker undret effekten vi ser här?
Jag antar att det är alla medlemmar på Fortforum som går in en gång om dagen och söker på det där för att se om det dyker upp några nya objekt att sitta och titta på bilder över, antar jag. Ja. Alltså de brukar ju vara ganska billiga att köpa de där bunkrarna. Det brukar inte gå på många kronor, men sen är de dyra som rackarns att underhålla.
Jag kan tänka mig det.
Kan gå många hundratusen per år bara så här att hålla grundvatten borta och liksom el för att pumpa luft och sådana saker. Så att när Fortifikationsverket kränger ner dem, då så... Ja, det brukar vara billigt att slå till på, men sen kommer baksmällan, så det är ingenting man ska fylla shoppa.
Det är ju, alltså man borde väl på något sätt hitta en som är så lagom stor, kan man tänka. För alltså ofta så är de ju, kostnaden springer ju iväg på grund av deras storlek ofta. Så att, men någon som kanske är liksom en tvåa.
Eller en trea, och sen tar man ett av rummen och bygger bitcoin mining.
Ja, bitcoin mining serverhall.
Precis.
Ja, typ, varför inte? Vad heter det? Det har varit väldigt kul att göra den här kalla kriget-serien.
Det har efterlyst fler avsnitt av den också.
Ja, jag tror att vi sätter kalla kriget punkt faktiskt. Mm. Men vad heter det? Du och jag har pratat lite grann om vad man skulle kunna göra i fortsättningen och har väl bollat lite idéer och så. Men det vore även kul att höra vad ni som lyssnar skulle vara sugna på att höra för kommande följetongar. Jag tror det finns en del grejer att nysta i där ute.
Mm, mm. Kan bli spännande.
Ja, det tror jag definitivt.
Helt klart för att göra sådana saker också. Mm.
Men jag tänkte att vi börjar med att prata om en grej som blickar tillbaka lite över 2013. Det var så att det kom en härlig sån här grafbild för någon vecka sedan som kartlade och ledde i bevis att filmer som har klarat det så kallade Bechdel-testet har dragit in mer pengar än filmerna som inte klarade Bechdel-testet. Och det handlar om då är ju större amerikanska blockbusters, kan man förklara det som. Mm. Hur känner du när du ser den här bilden?
Ja, först så tänkte jag så här, men publiken har blivit smartare. De har liksom agerat på det. Sen såg jag att G.I. Joe Retaliation var väldigt högt upp och insåg att kanske inte smartare. Då började jag titta lite närmare på den här. Vi har ju varit inne på hur, alltså att Bechdel-testet ändå är ganska problematiskt. Så här, att det är
en kvalitetsgarant.
Det är en bra grej för att visa på hur skevt saker är, men kan också slå lite fel, tycker jag. För alltså, om man tittar på den här listan så ser man att Man of Steel är en film som klarar Bechdel-testet. Mm. Och då är det jäkligt lätt att gå därifrån och känna så här, men skönt, vad bra, superhjältekulturen, den levererar. När vi egentligen kanske borde diskutera varför har inte Black Widow eller Wonder Woman fått egna filmer ännu, exempelvis.
Jo, så är det ju.
Så att det finns ju inte... Ja. Så jag satt och snubblade på orden sist vi försökte prata om det, för att någonstans så gillar jag ju alla verktyg man kan få för att så här, call bullshit. Men också lite farligt att gå i blind och så. Men det var väl kul att det i alla fall går att tjäna dollars.
Men det finns ju också, alltså de räknar ju in här då, de har liksom gjort som en dubbel uppdelning i de som klarar Bechdel-testet, där den ena uppdelningen heter there are two or more women and they talk to each other about something other than a man. Och sen finns det då den här kategorin som också räknas in då, som heter there are two or more women and they talk to each other about something other than a man, although dubious.
Ja.
Då undrar man ju vad det där although dubious betyder. Till exempel då så går ju då Iron Man 3 in som att den ska ha klarat Bechdel-testet, men under den då dubiösa...
Men jag kan väl tänka mig så här, att om man pratar om Iron Man som en person eller som en om hans problem eller någonting sånt där, så är det en sak. Om man pratar om ett romantiskt intresse så är det att de inte klarar det, eller?
jag vet inte. Det, eller om man pratar om Iron Man som att det inte är en man.
Precis.
För att det är en robot.
Ja, alltså, jag skulle vilja veta lite mer om deras metod.
Ja, det är man ju sugen på att veta. Men det, för det är ju, alltså, på ett sätt så är det ju väldigt mycket... inte för att det hade tippat över, men man ser ju också då, i och med att Iron Man 3 är inräknat där, så finns ju även liksom Hunger Games Catching Fire där som en tung viktare som liksom drar ett stort lass. Det, men tror att det, kan man på något sätt skönja någon trend i det här? Är det en liten vändning vi ser? Eller är det bara liksom någon slags Hunger Games-effekt?
Jag var på väg att säga så här, ja, men nu börjar de förstå att så här, alla, den här marknaden behöver vara öppen för alla och sånt. Men sen så insåg jag att tv-premiärerna som har varit i år med allt ifrån Almost Human till True Detectives och så vidare har ju varit deprimerande snubbigt. Vad heter den? Mobland? Nej, Mob... City.
Ja, Mob City.
Ja. Där, alltså både Mob City och True Detective så är liksom alla kvinnliga karaktärer är glädjeflickor eller ja, orolig sur flickvän typ.
Ja, jo, ja. Det är väl så.
Så ja,
men någonting som jag ändå tycker är lite så positivt i det här, det är att av de filmerna som klarar Bechdel-testet enligt den här metodiken, så är det väldigt många som är filmer som riktar sig till yngre. Man ser liksom Despicable Me 2, det är Frozen som är den här nya stora Disney-filmen, Turbo som är den här animerade snigelfilmen. Det är mycket... Du skrattar. Skrattar du bara för att det var en animerad snigelfilm?
Ja, jag tyckte det fanns någon humor i det.
Okej. Okay. Jag vet inte, jag väljer ändå att se det som på något sätt att det ser bättre ut för den kommande generationen kanske.
Alltså,
kan inte jag få vara lite entusiastisk här?
Jo, absolut.
Ge mig det.
Absolut, jo då, okej. Okay. Men när jag säger så här, i en animerad snigelfilm så tycker jag att, så här, att dela upp de animerade sniglarna i män och kvinnor och låta dem agera på typiskt manliga och typiskt kvinnliga sätt och där hitta två kvinnor som pratar med varandra. Det kanske är fel tänkt från början. Alltså, ja.
Ja, myrsteg, eller snigelsteg.
Snigelsläm på marken, ja, ser vi. Man får tolka det som man vill.
Härligt.
Men du, när du är inne på Hunger Games, vi måste prata om Ice-T's podcast.
Berätta allt jag behöver veta om Ice-T's podcast.
Ice-T's podcast Final Level heter den. Och går i princip, alltså, du kommer ihåg i Family Guy när det är "You know what really grinds my gears?" Tänk dig det i typ en timme där Ice-T sitter och har åsikter och hans manager sitter och håller med. Kan man
men
säga.
Vadå, han sablar mycket? Eller vad,
ja, är det? Ja. Och lanserar sin nya klädkollektion Powered by Hate. Och grejen är så här att det är otroligt bra gjort för att det är så här sköna segment. News with Ice-T, Ice-T on movies, Ice-T on gaming. Han har en Call of Duty-klan så han sitter och rantar om, ja, men du vet, folk som dissar över chatten i Call of Duty. I have to mute the motherfuckers.
Ice-T får ju även betalt av vissa spelförlag för att lägga upp egna såna här unboxing-videor av liksom specialutgåvor av olika spel.
Ja.
Och de brukar också vara väldigt roliga, de här. Han liksom, ja, men han har ju någon slags åldrad rap-swagger som är smått oemotståndlig.
Och grejen är så här att han har gjort två stycken. I senaste, förutom att det är ett öppet brev till Justin Bieber, eftersom med Ice-T's logik, eftersom Ice-T känner Usher och Usher breakade Bieber, så är Ice-T en hood uncle som kan ge Bieber advice keep drama at the minimum, keep cash at the maximum. det är så här hood rules till Justin Bieber. Men vad han också gör, det är så här fullständigt geni. Alltså, med de här två avsnitten har han liksom, han äger podcastvärlden nu. Han spelar upp ett ljudklipp där en Ice-T impersonator ringer upp en annan Ice-T impersonator och är arg. Och diskutera detta sen. Det är så otroligt bra.
Men vänta, sitter han och diskuterar detta sen?
Ja.
Ja, okay.
They're gonna get me shot, konstaterar han. Men
är det här ett stående segment?
Nej, det här var nog bara...
En one-off.
Ja, precis.
Synden då. Det,
men
det...
Ett stående segment är ju när han pratar filmer. Han gillar film. Och jag måste spela ett kort klipp från första avsnittet.
My favorite movie recently I saw was The Counselor with Brad Pitt. That shit was dope.
Yeah, I read the book on that one.
You ain't read no motherfucking book.
I read the book.
I hate motherfuckers. Let's start this right now. Let me get to the bottom of this. This is something I was talking about on Twitter the other day. How come whenever you say you see a movie, somebody tells you you got to read the book? I mean, motherfucker, I don't want to read the book. That's why I went to see the movie. Who the fuck? I mean, you know, if I wanted to read the book, I'd read the book. Okay, like I read The Godfather, I saw the movie, you know, so what? I mean, why the fuck you gotta tell me you gotta see, yo, have you seen Hunger Games? Well, read the book. Fuck you. Try that. I'm not gonna fuck Hunger Games, fuck the book, fuck the whole shit. I saw Battle Royale, the Japanese version, the OG shit. Mm. Okay? That's what I saw. Not the fucking Hunger Games. And if they can hunt so good, right? Why don't they just hunt food?
Svidande kritik mot The Hunger Games kan jag lugnt konstatera.
Jag tycker det här är otroligt bra. Det är ett popkulturdebatt på liksom, är inte där man önskar vi var?
Ja, det känns som att vi har en bit kvar. Vi är ju absolut inte så där underhållande att lyssna på, kan jag inte tänka mig. Men just också, vad heter, alltså den grejen, alltså dels första gången, först när hans producent säger det här, bara, I read that book on that motherfucker, eller vad han säger, och Ice-T liksom bara, you did not, alltså.
Ja,
det... Jag menar, i utläggningen där om liksom det här med att läsa bok, att folk alltid säger att de har läst boken, alltså det finns ju något där. Han är ju något på spåren.
Visst är det så.
Det är inte P1-spanarna, men det tangerar kanske.
Ja, nej, men det finns en viss logik i att så här, jag valde att inte se boken, jag valde att se filmen. Att ja, det finns en poäng. Sen är det givetvis så i, alltså, podcasten är givetvis sjukt sexistisk och jobbig på många sätt, på andra sätt. Men man kan skratta lite.
Det hör väl Ice-T till ändå?
Ja, han vore väl inte Ice annars kanske. Ja,
om man har med Johnny Mnemonic så kan man förlåta allt.
Ja,
det är sådana låga trösklar vi jobbar med här i jobbigt riktigt.
Ja, visst, då får man carte blanche, då får man göra vad man vill.
Härligt. I veckan så hade ju även nya countryprogrammet Gills veranda premiär på SVT. Men har du sett det någonting?
Ja, delar av det. Inte hela första har jag inte hunnit se ännu.
Det är ju, vad heter, en serie om country och om, inom citationstecken, kändisars relation till country. Det är, vad heter, Jill Jonsson bjuder då in en artist eller känd svensk på något sätt varje vecka till att komma till Nashville och snacka lite musik, snacka lite så här sociala problem utifrån olika perspektiv. Jag tyckte mycket om första avsnittet, men jag tänkte även, alltså innan det här drog igång, så undrar jag även så här, den här formeln med kändisar gör vardagliga saker tillsammans, det känns ju ganska blött och stött vid det här laget. Hur mycket kändis-tv tål Sverige?
Ja, det kan man fråga. Grejen med det här är att jag tycker att det var, alltså det tar ju upp, det är ju mer än att bara hänga och mysa med varandra.
Oh, ja.
Här helt plötsligt tar vi, av första avsnittet tas vi till stan där Ku Klux Klan föddes, och det diskuteras liksom vitheten inom countryn och rasism och liksom, alltså det går ändå på ett djup som, alltså, ja, men alla de här, alltså alla de här Stjärnorna på slottet och Så mycket bättre och allt sånt där, det handlar ju bara om, jag vet inte vad det handlar om ens en gång. Det är ju bara, där är ju så konstlat och konstigt liksom. Här är det ju ändå så här, Jill Jonsson gillar ju verkligen sitt Nashville. Det är hennes place liksom. Så kommer det dit folk och de skyggar inte för ganska jobbiga liksom saker att snacka om.
Nej, men alltså det man kan säga, det gör de ju inte i Stjärnorna på slottet heller och så vidare. Det gråts ju varandra avsnitt i det också. Men det jag kan säga, det som liksom är den befriande skillnaden här, är väl lite grann att det i sådana program handlar, även om det är rörande sådana, men likväl om ett slags navelskåderi.
Mm.
Men här finns det ändå liksom en, i första avsnittet i alla fall, en så tydlig sakfråga att hänga upp det på, som är liksom ganska allmängiltig.
Mm.
Det känns fräscht på något vis.
Alltså grejen är att jag kan känna det,
Jag gillar ju country också, så då blir det ju ännu bättre på något vis.
Hästjazz. Nej, alltså jag gillar ju så här amerikana när det dammar lite. Men däremot har jag väldigt svårt för liksom dansbandscountryn som är Nashville.
Mm.
Liksom.
Jag fattar.
Det är ju två väldigt olika saker. Däremot så gillar jag konceptet jättemycket, men jag hade nog, alltså personligen så hade jag ju hellre sett så här Nene Cherry i Harlem, typ massa rappare som kommer över dit och hänger med henne där för och går igenom hiphopens men jag fattar att man inte kan göra det i Sverige, för att alltså country är ju dansband.
Inte än, skulle jag säga. Alltså ge det där några år, så tror jag den programserien definitivt skulle kunna vara möjlig.
Ja. Men eller? Några eller år, pratar du 30 år, då ska vi sitta liksom, när vi har några år kvar till pension, då kan vi sitta med varsitt glas rödtjut och se liksom Stor hänga i.
Ja, men jag tänker, när Stor är medelålders, då är ju han programledare för det programmet.
Ja,
kanske. Stors veranda.
Ja, jag skulle så titta på det.
SVT, köp in för fan.
Nu fick ni den gratis.
Ja.
Mm. Nej, men kändis-tvn, jag tror så här att det är precis samma grej som varför man bara jobbar franchise i Hollywood. Och det är för att det är så jäkla svårt att nå igenom bruset utan ett stort namn. Alltså det är ju samma sak liksom, om man ska skapa nya radioprogram eller någonting. Alltså idén är så här, skitsamma, vem hänger upp det på? Vem ska programleda liksom?
Men det där, jag har tänkt på det också, det måste ju förr eller senare komma en vändning i det där. Alltså, dels för att Sverige är ganska litet, så att ganska snart når man en punkt där det är samma, där är vi ju i stora drag redan, men det är samma kändisnamn som liksom återkommer om och om igen. Och alltså, är man inte som Petter att man så här, sprider ut historien om sig själv. Petter har ju valt att så här, för varje, i princip ett tag gjorde det att nästan för varje ny skiva som släpptes så berättade han någonting nytt om sitt liv. Ena skivan då var att han gick ut och berättade att han var dyslektiker. Och sen nästa skiva tar man en annan personlig kris och bygger någonting av. Alla gör ju inte så, utan alla har ju inte så mycket stories att bygga på. Man måste ju ha mjölkat det där tills djuret är torrt snart, eller?
Ja, men jag tänker så här, kommer inte en ny generation straight out av YouTube? Alltså typ så här Gina Dirawi och alltså den där sortens programledare. Alltså det är väl bara ett år eller två kvar till William Spets är myndig. Då kan han börja jobba för. Alltså jag tänker att så här, det har kommit en... De nya medierna har gjort det möjligt att värva folk som redan är stjärnor och redan har ett following som gör att man aldrig någonsin behöver starta från noll.
Jo, men det jag menar är att alltså, förr eller senare så vill man höra den inom citationstecken vanliga människans historier istället.
Och då rattar man in Oddpod.
Jävligt tveksamt, va? Men vad heter det? Men du förstår vad jag menar, att jag saknar lite av den så gamla socialrealismen när det var liksom intervjua människor som jobbade och grejade.
Fast vadå, det finns väl massa så här samtidigt i Köping eller vad de heter. Och i en annan del av Köping och samtidigt i Vara. Nej, jag vet inte.
En annan del av Köping finns inte kvar.
Nej.
Det är nedlagt sedan länge.
Ullared.
Det programmet dog. Ja, men också så här, alltså ett program som Ullared. Ganska snabbt utkristalliserades liksom två profiler i det programmet, Morgan och Ola Conny. Och då liksom släppte man Ullared-spåret helt och så byggde man hela koncept runt den duon istället. För det var de som blev liksom kändisarna.
Mm.
Så att och sen framförallt så finns det väl ett en nyans av att se det som till exempel Färjan och Ullared har liksom en ganska, på ett sätt ganska unken, nästan inte lytisk komik, men att man skrattar åt sig speciella människor på ett sätt som inte är så jävla kul.
Hånar arbetarklassen typ.
Ja, alltså när kommer liksom det porträttet som är gjort med lite mer hjärta, eller om man ska säga.
Mm. Nej, men jag tror helt ärligt att så här, precis som musik, alltså de stod, alltså som Idol tog över musikbranschen, där det är så här, ja, du går från ingenting till att stå i primetime TV på en vecka.
Mm.
På samma sätt tror jag det är med liksom alltså programledare och sådana som kan liksom leda program, att det är den här teorin, om du inte får 1 miljon views på ditt första uppladdade YouTube-klipp så kommer du inte få det på något, vilket statistiken tydligen visar att det oftast är så. Och
men då kommer PewDiePie och motbevisar allt det.
Sant. Ja, skitsamma. Det är kändis. Det är väl skoj för kändisarna att de får möjlighet att göra lite TV eller
får möjlighet att synas lite.
Hur skulle de annars betala hyran?
Ja, jo, det är väl så. Vi skiter i kändisarna nu, vi går vidare.
Late last night, a military listening post received a distress call from a private research base owned by Arctic Biosystems.
Big Pharma. Just read about them.
The call denoted a possible retroviral outbreak. Two people dead that we know of and a third person already infected.
Yeah, I'm sorry. Who are you again?
I de första 100 avsnitten av Obiter Dictum så var ett återkommande tema människor på utsatt plats möter okänd fara. Vi har på något sätt... Det har på något sätt blivit...
En kvalitetsmätare.
En kvalitetsmätare. Vår grej, helt enkelt.
Kan den etiketten sättas på någonting så är det nästan i Oddpod-ögon per definition intressant.
Ja, det är per definition intressant att kolla upp. Sen så åkte jag ju på här i mellandagarna, sent en kväll, satt och kollade på Netflix och bläddra och hittade en film som heter Mongolian Deathworm.
Den låter fantastisk.
Amerikanskt företag som är ute och borrar efter olja på mongoliska slätten och väcker något de inte borde ha väckt. Jag kan konstatera att jag började ju givetvis titta på den just därför att det här var ju människor på utsatt plats som mötte okänd fara. Men jag orkade inte igenom de första 10 minuterna. Den rök. Den var avstående.
Jag ser här efter en snabb googling att det här du verkar vara röra i någon slags kryptozoologiland här.
Ja.
Det står här på Wikipedia. The Mongolian Deathworm is an alleged creature reported to exist in the Gobi Desert.
Mm.
Helt plötsligt blev jag skitsugen på den här filmen.
Ja, men kolla den. Men...
Är det en dokumentär? Nej, det var ingen dokumentär. Jag såg omslaget och insåg direkt att det inte var en dokumentär.
Nej, alltså det är hotet från underjorden fast utan varken hjärta eller logik, typ.
Jag fattar.
Men
Du vet här förresten, förlåt, jag fastnade lite där i Mongolian Deathworm nu. Du vet förresten att, vad heter det, det är väldigt många som hävdar att den mongoliska dödsmasken har förmågan att spruta syra.
Ah, såklart den har.
Ja, det.
Jag kom aldrig så långt i filmen att jag fick det avslöjat för mig, annars hade jag känt till detta.
Oh, shit. Den här kvällen är förstörd nu. Nu lägger jag Mongolian dödssnoken åt sidan här. Vidare.
Jag la ner filmen, men vi har ju fått vår lilla dos av detta tema ändå i och med tv-serien Helix som har haft premiär nu.
Var du peppad innan?
Jag var ganska peppad. Jag tyckte att teasern såg helt okej ut.
Framförallt så var man väl sugen bara av liksom tanken på att det är Ronald D. Moore som drog igång remaken av Battlestar Galactica som ligger bakom Helix. Det var väl det som lockade mig i alla fall.
Mm.
Men det är ju också, alltså, det är väl en serie där etiketten människor på utsatt plats möter okänd fara nästan summerar handlingen perfekt.
Ja, verkligen. Vi har sett piloten, det är dubbelavsnitt.
Ja, precis. Vi kommer spoila den lite, men jag tror inte jättemycket.
Nej, precis. Själva handlingen kommer vi nog inte gå in på. Alla som har sett trailern vet ju att detta utspelar sig i någon slags arktisk bas. Och det är det man ju helt klart för. Det är ju en kliché, men vi gillar ju klichéer ofta. Däremot gillade jag inte karaktärerna som klichéer. Det var dåligt mejslade karaktärer, tyckte jag.
Mm. Det kändes också som att så här, karaktärerna var otroligt sekundära för vad man ville bygga upp här på ett sätt. Alltså de är väldigt reducerade till sina roller som forskare, eller vad man ska kalla det, och är bara det i princip. Nu är det här, det är bara de första 90 minuterna eller någonting sånt, så att det är väl lite förståeligt på något vis. Men om man tänker att du är en aficionado på området, hur ultimat människor på utsatt plats möter okänd fara tyckte du det var i liksom någon slags helhetsgrepp?
Konceptuellt var det ju jättebra, tycker jag.
Mm.
Utförandemässigt så...
Vad tyckte du om den här kopplingen mellan Burt Bacharach och det här viruset, eller vad det nu är?
Den här bakterien. De alltid spelar Do You Know The Way To San Jose,
ja.
När någonting hände. Ja, men det var väl ett lite udda grepp, men...
Jag tyckte du osade det gamla Lost-greppet med Make Your Own Kind of Music. Alltså att man skulle ta en gammal halvt bortglömd dänga och ge den liksom lite nytt liv genom att använda den på ett fantasirikt sätt. Det kändes lite så här... Jag tyckte det funkade jättebra.
Nej.
Jag förstår tanken att bygga läskiga scener med den här ganska checka musiken, men det gjorde inte så mycket för mig.
Lång utläggning, eller lång, men jag ska inte spoila någonting, men så här, den var ju jäkligt läskig måste jag säga. De har verkligen lyckats bygga upp suspensen, men, och det här är ett stort men, i The Thing exempelvis så är de redan för 30 år sedan så var de smarta nog att säga ingen går ensam, vi går två och två. Ett problem jag har haft med Helix i de två första avsnitten, det var att så många plot turns byggde på att folk vistades själva på olika ställen.
Mm.
Och som det hela utvecklar sig och som scenariot blir, så är det fullständigt vansinnigt att vistas själv på dessa ställen. Och jag kan tycka att så här, det där gör man ofta så fel när det gäller sci-fi, för att sci-fi-publiken är en publik som ställer ganska höga krav på rationalitet.
Mm.
Det är ju därför som Ellen Ripley är liksom den ultimata sci-fi-hjälten, för att liksom hon tar de rationella besluten. Här så var det lite...
Ja, men det är hon som säger let's blast it out of space och så vidare.
Ja, liksom. Let's go back into orbit. Let's go back and nuke it from orbit.
Ja, exakt.
Vilket
exakt.
Är givetvis det beslut som man ska ta i det läget. Så här, inte vi går och utforska lite. Här var det lite för många scener där man gör den här klassiska, sitter och skriker på karaktärer att gör inte sådär, du är dum i huvudet. Och fan, vad synd det var tyckte jag. Att det var så. Mm. För att det var någonting som jag störde mig oerhört på. Att dessa begåvade, smarta människor går på den enkla.
Det, alltså, jag tyckte om Helix var att det kändes som en serie som inte riktigt visste vad den skulle vara. Eller vad den ville vara. Om den ville vara ett renodlat mysterium. Om den skulle vara en science fiction-serie. Eller om det skulle vara en ganska straightforward skräckserie. Och istället så blev det... alltihop så kastades på väggen i ett kladdigt, i någon slags kladdig hissnande mardröm som jag tyckte funkade ganska bra. Däremot så är det väldigt tydligt redan efter två avsnitt hur det i det här fallet, man ser att det begränsade i den här polarstationen även är väldigt begränsande. Alltså hur håller man liv i den här historien i mer än 10 avsnitt?
Alltså, jo, men alltså det är jag ju rädd för, precis det du säger. För att i den här, det är ingen liten, så här, liten bas med tre hus liksom.
Utan nej.
Det är jättestor och det jobbar hundratals människor där. Och jag tänker så här att eftersom de håller på med ganska så här konstig research där som är så här på gränsen till laglös. Vad finns det för liksom... gränser för vad de kan bolla upp. Det kan bli väldigt många Deus Ex Machina situationer där det är så här, de har ett wormhole här inne. Alltså, jag tänker att så här, begränsningen i den fysiska platsen och den storymässiga som vi har sett så här långt grejen, det är att de kommer kompensera det med att införa massa konstiga saker, vilket vi såg precis i slutet av avsnitt 2 också, så är det ju en sån liten reveal som jag tycker öppnar upp för vad då liksom.
Jo, alltså det kommer givetvis att det kommer finnas någon sån form av större båge. Men om man tänker i ett ganska stort perspektiv, det håller ju lätt för en säsong 1 så att säga. Men om man tänker att det här ska vara 3-4 säsonger, så kommer ju liksom livet på den här polarstationen bli alltså outhärdligt att följa. Det, för det kommer ju vara krypa i ventilationssystem varenda vecka och saker som rör sig i bakgrunden. Det finns ju inte så mycket att arbeta med så att man kan berätta, jag vet inte hur lång första säsongen är, men vi ser att det är 10 avsnitt, att berätta så här 10 timmar historia på i den här lilla miljön. Även ifall basen är stor så ser ju basen likadan ut överallt och
Babylon 5, säger jag då.
Ja, men Babylon 5 fanns det liksom ett helt universum av politik och grejer och sånt att utforska också.
Sant.
Det finns det ju inte riktigt här.
Den sovjetiska ubåten från Ice Station Zebra får knäcka genom isen och ta dem därifrån.
Ja, men en grej också som jag tänkte på, alltså det är ju en sen gammalt finns ju den allmänna sanningen att läkare på TV är sexiga.
Mm.
Och det slog mig, varför har inte forskare i labbrock alls samma swag? Alltså tekniskt sett så borde de ju vara mer intressanta i och med att de står på tröskeln till framtiden genom den forskningen de bedriver, medan läkare då inom citationstecken bara räddar liv. men i den här, alltså i Helix, det finns ingenting som intresserar mig med de här forskartyperna, så att säga.
Nej, det är fan sant. Ja, jag vet inte om det ligger...
Hur gör vi labbrocken sexig?
Precis. Ja, men det ligger väl i sakens natur att om du kan starta ett hjärta som har stannat så är du ändå lite coolare än om du står med en petri dish och tittar i ett mikroskop.
Än om du hittar en helt ny livsform.
Ja. För då ska den peer reviewas och så ska någon motsätta sig det och så blir det protester från en kyrka. Och så, ja.
Ja, jag fattar. Men hur länge håller du ut då? Kör du här veckor till? Eller?
Ja, för fan. Den här kör jag vidare på. Jag har sett saker som gör mig skeptisk men ingenting som får mig att ducka riktigt ännu.
Ja. Jag kör på det också, men jag är ganska säker på att den kommer vara nedlagd efter första säsongen.
Ja, det är möjligt. Men vi hade ju ett avsnitt för några... typ 10 avsnitt sedan där vi pitchade alla sci-fi channels idéer som är på gång i pipen. Och vi gav i alla fall grönt ljus till många av dem, så att det finns nog något vi kan ersätta.
Ja, förhoppningsvis. I höstas så såg vi en rad science fiction-filmer som alla utspelade sig i så kallad omloppsbana. Gravity, Ender's Game och Elysium utspelade sig samtliga på olika rymdstationer några mil ovan jord. Jag vet inte, hur känner du inför, det här hakar ju lite grann vår kalla kriget specialare förra veckan, men hur känner du, det kanske tar vid där rymdresan slutade. Hur känner du inför rymdstationer, Billy? Rymdstationer på film, närmare bestämt.
Rymdstationer på film är bara en ursäkt för att inte våga gå deep space.
Oh, det var en intressant åsikt. Berätta, hur tänker du?
Så här, att det är ju en klassisk gammal grej att så fort man inför ett sci-fi-element eller framförallt sånt som inte går att greppa så ryggar mainstream-publiken tillbaka, för de förstår inte det. Och det är därför som filmer som Minority Report exempelvis på ytan verkar vara science fiction, men egentligen så handlar det om liksom, konflikten i den är nästan, ja, den tangerar ju Kafkas processen. Liksom. Det är inte primärt en sci-fi-film. Men eftersom vi har haft de här twittrande folket på Mir och sådana saker i ganska många år nu, rymdstationen Mir och olika uppdrag där och resor dit har varit en sån del av den dagliga nyhetsrapporteringen och ja, allting, att det har blivit liksom mindre exotiskt, vilket gör att man nu kan förflytta sig några mil ovanför jord, men man vågar ändå inte göra en 2001 exempelvis, för då blir det konstigt och tycker folk så här, rymdresor och grejer, ja nej jag förstår inte, och går inte till bion. Det är min tes.
Jag är beredd att hålla med. Jag tror liksom att vi lever lite grann i science fiction fantastikens både guldålder och stenålder samtidigt på något vis. Och kanske även liksom den vad ska vi säga, utsvävande eskapismens guldålder och stenålder. Vi ser liksom sjukt mycket high concept historier med ja, men det är liksom Thor som härjar runt och det är superhjältar som flyger och så vidare och så vidare. Men allting är otroligt standardiserat. Det superhjälten är en satt form sedan länge. Och på tv så är det liksom mest deckare. Och även en sån serie som Game of Thrones tar i själva verket form som liksom ett stort mäktigt kammarspel i princip. Men jag tror att det handlar väldigt mycket om att fantasin får liksom inte gå för långt utanför det publiken är beredd att svälja. Man får liksom inte lämna föreställningen om jordens regler bakom sig. Jag tycker att Avatar är ett utmärkt exempel. Där har man liksom en värld långt bort, man har nya utomjordingar, man har liksom ny teknik som spelar en betydande roll i filmen. Och ändå så liksom mynnar allt ut i en liksom miljöstory om ett gruvbolag som ska skövla skog och liksom en inbakad Pocahontas osande kärlekshistoria. För det går liksom inte att göra det, ja, men ta det hela vägen på något vis.
Nej, men det är ju det. Så fort man börjar så här pyssla med ja, men ta bara liksom om man ska göra intergalaktiska resor, det här med subjektiv och objektiv tid, att tiden går olika fort ombord eller i vanliga världen. Alltså du vet, om man ska börja pyssla med sån hard science fiction så skulle det vara helt ogörbart. Liksom.
Ja, men det tror jag även att det är liksom symptomatiskt att den senaste Star Trek-filmen till exempel utspelar sig ganska mycket på jorden. Vilket ju är på ett svintrist med tanke på vad alla Star Trek-serier har handlat om.
Ja, verkligen. Ja, men jag tyckte det var ett jättebra exempel på det, att det kan man relatera till på något sätt. Och jag känner också så här att, alltså fantasy har ju folk alltid mycket, mycket lättare att ta sig till, liksom. Ta till sig. Du nämnde Game of Thrones, men även, alltså, även Bilbo-filmerna har väl gått hyfsat ändå, va? Det är inte jättefram.
Nej, de går ju bra, liksom.
Ja. Och jag tänker så här,
som förväntat, kan man säga.
Ja. Och jag tänker så här, det är så himla himla lätt om man ska göra en så här deep space grej som handlar om att åka runt i planeter. Det är lätt att använda samma konflikt, men istället låta den utspela sig i en fantasyvärld där man reser runt mellan olika områden i denna värld istället för planeter. Ja, då tror jag att omloppsbana är den tredje vägen. Avveckla rymden, men med förnuft.
Men sen tror jag också att det är liksom lätt att ta till sig för att det representerar något slags nästa steg. Man lämnar inte de här, alltså i en värld där vi människor, de sa en bra grej i behind the scenes materialet som släpptes till Gravity. De pratade bland annat om då att de försökte använda så att de hade jorden i bild i bakgrunden så mycket som möjligt för att understryka en tematik som handlar liksom om jag tror de använde ordet connectedness, alltså att man känner då liksom, vad heter det, protagonistens kopplingar till jorden blir tydliga på något vis. Och det tror jag liksom är jätteviktigt för biopubliken också i en tid där liksom världen har blivit otroligt mycket större på explosionsartad kort tid. Då blir det viktigt att ha någonting att hålla fast vid på något vis. Då vill man inte göra existensen ännu större genom att resa ut i världsrymden. Och sen, men alltså, även serier som Star Trek handlade ju mycket om typiska jordkonflikter också. Men det man kunde göra där var ju att skriva om reglerna för de konflikterna på liksom intressanta sätt som gjorde att det ändå blev, ja, men hissnande ibland.
Men det finns ju ett Next Generation-avsnitt, eller nej, det är ett Voyager-avsnitt tror jag, som heter, undrar om det kan heta Cause and Effect, där de så här skannar av en planet som håller på och apokalypsen är i full sving där, för det är jag kommer inte ihåg om det är någon kärnkraftverk eller vad det är som exploderar. De åker dit för att undersöka och efter mycket om och vän så visar det sig att det är deras initiella skanning av planeten som har kastat in den i liksom den här kraschsekvensen. Bara det att den var ju redan kraschad, den höll ju på att krascha när de skannar av den liksom. Och just det här, sometimes the effect can precede the cause. så. Och det ändå, då ställer man ju extremt höga krav ändå på tittaren. Det var likadant Stargate Universe har ett sånt avsnitt där de kommer till en planet och hittar en av deras egna filmkameror som visar när alla de blir dödade. Och extremt mycket så här, tids... grej. Och alltså, jag fattar ju att det... Så här, i efterhand kan jag tycka att det är konstigt att en film som 12 vapenas armé gjordes.
Liksom. Men den gick ju inte bra heller. Nej, alltså, det... som alla Terry Gilliams filmer så... så gick den åt helvete. Ja. Men ja, men jo, så är det ju. Och det, men det, alltså det är väl just det där som alltid har varit svårt, men som idag blir ännu tydligare på något sätt, att presentera ett nytt sätt att tänka på saker. Det är väl typ bara Christopher Nolan som har lyckats med det med Inception till exempel. Alltså ta ett koncept som är komplicerat och ändå lyckas sälja det till stora delar av publiken.
Mm.
På tal om Nolan där, och tror vi att Interstellar då, som kommer ju behandla maskhål enligt uppgifter, kan det bli vändningen på detta? Är det då vi vänder blicken mot världsrymden på nytt, tror du?
Ja, ska någon göra det? Så, alltså jag har ju allt förtroende för Nolan att han kan göra det här bra.
Mm.
Någonstans.
Samtidigt så har vi spekulerat i att det, vad heter det, i teasern så kom att det var mycket, mycket bilder från jorden till exempel.
Ja, ja. Jag tycker att det är too early to call Interstellar.
Försiktigt positiva kan vi väl tillåta oss vara ändå.
Absolut.
Hör gärna av dig med rättelser, smädelser eller förslag. Gå in på facebook.com/oddpod eller skriv på Twitter till @oddpodcast. Det går också bra att mejla till kontakt@oddpod.se. Länkar till allt det här och ett mysigt kommentarsfält för att prata om avsnitten hittar du på oddpod.se.
Och som avslutning på det här comeback-avsnittet, eller vad man ska kalla det för, så tänkte jag att vi ska mjukstarta The Incident-säsongen lite grann.
Spännande. Jag är lite oförberedd på det här nu.
Ja, det var lite tanken. Det är så här, i nyårshelgen så satt jag och snackade med min farfar som berättade en story som jag hört förut, men som jag blev påminn om och tänkte att det här är ju nästan en incident. För han bekymrade sig och sa att han ännu inte har lyckats liksom fatta det där. Jag vill höra bara din spontana tanke. Vi kör ett synopsis på vad som hände.
Go!
Tidigt 70-tal. Min farfar är fartygsreparatör och sitter med sina kollegor i en hamn i Danmark och käkar lunch. Bredvid dem sitter en dansk som äter och dricker ett par öl. När han är klar så frågar han om han kan låna en krona av dem. Och han får låna den, går till en enarmad bandit, lägger i kronan och drar i armen. Rassel, säger, och utkommer ett helt bergmynt. Iskallt ger han tillbaka kronan som han har lånat till farfar och betalar notan med resten. Och min farfar har sedan dess undrat vad fan var det som hände.
Kan det inte bara vara sån, alltså, ren damm-lack?
Ja, fast han lånade, alltså, ja. Du menar att han utgick, jag fick plötsligt en teori. Han gör det här i 10 000 universum samtidigt. I 9999 så blir min farfar rasande på honom för att han bommar en krona. Och så måste han diska på krogen resten av sitt liv för att betala tillbaka den där lunchen. Men just i det här universumet, där vann han.
Jo, men så är det väl givetvis. Men ja.
Det är ju en rimlig förklaring. Att han är helt så beräknande i att, ja, någonstans i ett parallellt universum så kommer det här gå bra.
Ja, men jag förstår inte så här, alltså, vad är det din farfar inte förstår hur det gick till? Alltså,
jo, hur fan han kunde dra jackpot på den där jävla enarmade. Alltså, han lade en krona, drog, tryckte några gånger och sen rasslade bara och så betalade notan med det. Det är oklart om han hade några andra pengar. Det kanske han hade, men alltså, han frågade.
Men om vi får vända på perspektivet då?
Mm?
Alltså, någon gång så ska det ju bli jackpot på den där enarmade banditen.
Ja, det är klart.
Ja, och nu råkade din farfar vara i närheten och låna ut en kronan.
Ja.
Det är ju inte jätteotroligt att någon får jackpot.
Nej, fast alltså... han gjorde det ju så casually. Alltså han rörde ju inte en min liksom. Det var ju som att okej, nu har jag ätit klart, just det, jag ska betala också. Ah shit, ingen krona. Kan jag låna en? Och så drar han.
Jag vill ju inte ifrågasätta din farfars perception av verkligheten överhuvudtaget. Men kan det vara så att din farfar vässar lite grann också i hur casual han var?
Jag kanske får ta med mig bandan hem till honom och be honom berätta den från sitt perspektiv.
Gör det. Det tycker jag definitivt vi siktar på. Och med det så är vi framme vid slutet på veckans avsnitt och vi rundar som vanligt av Obitriktum med Postscriptum. Och jag tänkte då som vanligt slå ett slag för en serietidning denna vecka, East of West, en av 2013 års absolut bästa nya serietidningar av Jonathan Hickman. Det är en superhärlig postapokalypsberättelse i västernmiljö och en otroligt spacad mytologi. En av huvudkaraktärerna är exempelvis en av apokalypsens fyra ryttare.
Mm, trevligt. Mm. Jag tipsade ju här i höstas om Myra Grants Newsflash-trilogi. Jag har nu tagit mig igenom hennes nya Parasite, som var en virus-thriller. Började jäkligt sekt och jag var ganska besviken ända tills det brakade loss. Och jag har nu varit tvungen att börja sluta läsa den innan jag somnar för att mardrömmarna kommer. Jäklar vilket drag det är stundtals. Parasite, det är bok ett av tre. Så vill man inte sitta och gråta som jag gör nu över att behöva vänta, så kanske man ska vänta. Men annars, kör hårt.
Mm. Ja, det var väl allt för oss.
Det var det. Vi ses nästa vecka.
Det är vi. Ha det bra.
Hej.
Ciao.